En podcast från Aftonbladet.
Boom, boom, boom. Swap, swap.
Här är Sverige!
Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka.
Sverige 3, Ukraina 1. Det första hindret passerat. Patrik Syk heter jag. Med mig har jag Makota Sahara i studion och Pontus Wernblom från Göteborg. Det var ju två lag som vi inför tittade på och kände att det är ganska kantstött, det fattas en del spelare. Men det finns en väldigt stor avgörande skillnad mellan de här två blågula lagen. Sverige har en världsstjärna, han heter Viktor Gyökeres, det är hattrick. Och han var den stora skillnaden, han var den avgörande faktorn, Pontus, i den här matchen. Vad kan man säga efter en sån här kväll?
Ja, men jag tycker att du sätter fingret på den rätt så bra där. Det är han som avgör den här matchen, lite som vi har varit inne på innan. Att det behövde kanske vara han som skulle göra det också, med tanke på hur kantstöpt landslaget har varit med Isak och Rusevsk och så vidare borta. Så är det bara hatt jäven av här till Jöken. Vilken jävla panginsats. Visst, det är lite felpass här och där, lite kantigt, precis som det är Arsenal, men han behövs som allra mest att klippa fram och lite sådär landsfaderkänsla över den här insatsen på honom faktiskt.
Alltså det här var ju verkligen på något sätt där Sverige har saknat just. Alltså där vi vet att vi har är ju världsklassspelare i offensiven. Nu har man ju fått inte använda Alexander Isak och Dejan Kulusevski, och det har ju synts ganska tydligt under det här bedrövliga kvalet som var inför. Men här ligger ju också gameplanen på ett sätt som passar Viktor Gyökeres. Det är ett Sverige som väljer en trebacks- eller fembackslinje, om man nu vill kalla det. Väljer att låta Ukraina ha kommandot och bollen, men som vet att när ytan kommer, när läget kommer, då har man Viktor Gyökeres. Och Viktor Gyökeres gör ju allt av de möjligheterna han får. Alltså sättet som, framförallt det tredje målet imponerar på mig enormt, hur han sätter den här pressen, vinner den här svagt liksom slagna passningen från Ukraina och bara kör på det sätt som man har saknat att se honom göra i Arsenal också, ska säga, för han tyckte det var tillåtet att göra det. Här gör han det. Han släpps helt fri, om det så är på en Kristoffer Nordfeldt utspark eller om det är att han vinner bollen själv och bara kör och på egen hand tar hem den här segern till Sverige. Och tänk hur enkelt det är att ha ett system som är byggt på det här. Att du har den här trygga defensiven. Där ska vi prata om sen också hur starka de faktiskt var bakåt mot ett måste vara uddlöst Ukraina. Men då har du individuella kvaliteter framme som gör skillnaden som du gör i den här matchen.
Pontus, här finns det ytor att jobba på. Det kanske är det som är den stora skillnaden mellan den Viktor Gyökeres vi ser i Arsenal och den Viktor Gyökeres vi fick se idag.
Ja, såklart det är så här. Bollen har på 32% och det är väl precis lite som Makoto är inne på här. Det passar ju faktiskt Gyöken väldigt bra när han får de här savannerna och springa lös på. Det som dels gjorde att han gjorde flest mål i Europa förra året, det är ett helt annat spel Arsenal där de har bollen upp till 60% per match och alla lagen backar emot, och då krävs det lite mera för att göra mål. Så att han är bra i det spelet också, men det är klart här får han ju som allra mest, det fattar ju alla.
Med det sagt, så den där hörnan vi såg där i, jag var i andra halvlek eller i början av den, det man fick lite Arsenal-vibbar av den, minst sagt, när de packade alla von Sillar runt Trubin i ukrainska målet och sen dundrade in, och det var ju nära att den där bollen gick in på så här klassiskt Arsenal-maner också. Nu fick väl i för sig Gyökeres frågan här under liksom samlingen här i de mixade zonerna där, huruvida han hade gett några hörntips till landslagsledningen, och har sagt nej, det har jag inte gjort, hade jag sagt. men det där var ju...
Det vore väl rätt så taskigt mot Georgsson, tänker jag, om Gyöke skulle gå och blanda sig där, då kunde han faktiskt stanna kvar i England och inte ens vara med på samlingen ifall Gyöke skulle bestämma det.
Ja, men det var ju... Nu är det inte bara Arsenal som gör det i Premier League, men den där hörnan vi såg där i början av andra halvlek, det var ju... Mycket Premier League-vibbar på den, om vi säger så.
Ja, det har ju varit det har varit trenden den här säsongen, och den har Graham Potter och hans stab tagit med in i det här svenska landslaget. Vi tittar lite grann på vad Graham Potter hade att jobba med inför den här matchen, hur han ställde upp det här laget Pontus. Det var en fembackslinje, vilket kändes väldigt defensivt, nästan lite fekt på något sätt, med tanke på det motståndet som vi ställs emot. Och vi, med facit i hand så ställs vi emot ett väldigt svagt Ukraina, det ska sägas. De var inte bra idag. Kommer han rätt med den här laguttagningen? Nu vinner vi ju matchen och liksom, det är ju segrar som räknas och allt det där. Men om du tittar på spelet, nu blir det Polen om några dagar här på hemmaplan. Vill du se en förändring eller ska vi köra på med den här uppställningen?
Ja, men jag ska vara helt ärlig här nu. Nu sitter vi här med facit i hand, så det är jävligt enkelt att bara säga att det här blev klockrent. Och det blev det ju, vi vann ju matchen. Det var ju liksom det enda som behövdes. Det är en playoff-match, det handlar bara om att vinna. Så jag är svinnöjd med det såklart. Men jag var lite besviken när jag såg laguttaget. Jag tyckte den, det som du är inne på här, lite feg. Tänkte varför på riktigt här nu? Vi möter ett Ukraina som har ännu fler skador och avstängningar än vad vi har. Satt och Y-scoutade dem tidigare och gick igenom dem ordentligt. Det är ett jävla skitlag, helt ärligt. Vinner visst, vinner mot Island. Folk pratar om att de går två. Kom igen. Alltså vinner mot Island borta, gör 5 mål på 6 skott och så vidare och så vidare. Så inget bra lag överhuvudtaget, och så går vi in med fembacklinje. Då tänkte jag, vad fan feger de, för vi har mycket bättre spelare. Vi ska väl inte ge bort in initiativet i den här matchen. Men det blev ju jättebra att vi faktiskt gjorde det. Och med tanke då på att vi har 1-0 så tidigt, så blir det ju också rätt så tydligt att vi börjar sjunka hemåt rätt så snabbt och börjar fatta, okej, okay, vi lägger oss på kontring här på Jöken och Elanga istället. För det kommer liksom bli jävligt effektivt. Och ja, matchplanen följer väl ut lite väl tidigt i och med det målet, kan jag tycka. Och som du säger också Patrik, Ukraina är jättedåliga. Men det tar inte bort någonting av våran ändå fulländade insats, tycker jag. Defensivt är den nästintill felfri. Det är ju det här målet då som jag tycker kunde blåsa av för offside. Men utöver det så såg Sverige ut som Sverige brukade göra förr i tiden. När man kämpade för varandra. När man liksom, när en förlorade en duell så kom nästa man. Och det var inte 11 spelare på plan, utan det var ett lag. Och det gjorde mig jävligt glad. Och visst, nu ska vi möta Polen på hemmaplan. Ska vi justera någonting? Ja, jag tycker ändå det. För jag tycker inte att Polen är inte det Polen vi mötte för ett par år sedan heller med Lewandowski i sin prime. Utan de är betydligt svagare i den här upplagan. Så jag hade ju velat ändå lite mer framåtlutat. Sen samtidigt, när vi vinner en match så bekvämt som vi gör idag genom att inte ha bollen, så kanske det är dumt att ändra på det också. Det är lite lyxproblem för Graham Potter här. Men jag gillar ju inte när man ger över initiativet. Och jag skulle helst inte göra det på hemmaplan heller. Så mycket kan man säga.
Alltså jag håller inte helt med på det. Med tanke på att så här, absolut, när jag såg startelvan så undrar man, vart är Daniel Svensson? Vart är Carl Starfelt? Starfelt kom in och var fenomenal, ska sägas. Isak Hien var ju riktigt bra innan han tvingades tyvärr bytas ut där. Och vi får hoppas att det inte är så allvarligt att han kan vara tillbaka till tisdagen, även om det där inlindade låret inte så kanon ut. Men
vad menar du? Alltså om han kliver av i den här matchen ett playoff, jag kommer bli provocerad om han är tillbaka på tisdag helt. Nej, ja, du kan garva hur mycket du vill. Jag kommer vara riktigt provocerad, för du kliver inte av om det är någonting allvarligt i en sån här match av den här digniteten. Så mycket kan jag säga, för då blir jag tokig. Jag tror inte han kommer vara med.
Nej. Allt tyder ju på att han inte...
Och det var skönt att se att Starfelt faktiskt kom in och gjorde det så jäkla bra som han gjorde. Och du som har bra koll på La Liga Makoto vet ju att han har varit riktigt bra där med.
Ja, han har ju varit fenomenal där också. Vi har fått smeknamnet Mariscal av fansen. Marschalken längst bak. Bara en sån sak. Och han var ju verkligen en marschalk längst bak och stoppade det mesta. Men om man ska återgå till anledningen jag inte håller med dig, är ju att så här, nu möter du ett Polen som, jag vet att vi tjuvkikade lite på den här matchen, du och jag syk. Jan Bednarek är kvar i det där landslaget, i försvaret. Alltså, jag vill gärna att man kontrar på den där polska trebackslinjen med Viktor Gyökeres och Elanga och så vidare. Snarare än att tänka att nu ska vi försöka styra matchen och spela offensivt igen. Och låta Robert Lewandowski och Zielinski få göra det de vill. För det här är ett bättre lag än det lag som man mötte här idag. Men det sagt, det finns ganska mycket frågetecken i den backlinjen. Som du mycket väl kan utnyttja om du sätter liksom spelare i rätt lägen med rätt ytor. På det sättet de faktiskt gör i den här matchen mot Ukraina. Så om du har en Viktor Gyökeres med det självförtroendet. varför försöka ändra någonting? Varför ändra ett vinnande koncept? Gabriel Gudmundsson som är ju fenomenal som vänsterback i den här matchen, också en ganska offensiv roll för att vara Gabriel Gudmundsson.
Det där är en roll han har haft i Leeds under den här säsongen. Har tagit sig fram väldigt mycket på vänsterkanten och har ju fått ett självförtroende i det offensiva spelet under den här säsongen som jag tycker man ser tydligt av. Kliver ju också av skadad.
Han gick ju in och körde sen.
Ja, precis.
Vi får hoppas att
han... Den är ju ändå betydligt senare där skadan. Mm. Så han kanske kan komma tillbaka. Men Hien var ju liksom så tidigt.
Ja, efter 35 minuter.
Man går inte av då i det läget. Det gör man liksom inte. Och är aktuell för nästa match. Jag bara säger det redan nu. Sen måste jag fan ge beröm till Potter också. För jag gillade hans intervju innan matchen. Han förklarade lite vad han tänkte med den här fembackslinjen. Och det var ju väldigt mycket så här, men Elanga spelar ungefär så här i Newcastle, så jag vill bara att han ska vara trygg. Gudmundsson spelar så här, Hien spelar, du vet, så här. Och det gillade jag väldigt mycket, liksom att han, vi har inte så mycket tid på att nöta in en ny taktik här, och vi har de här spelarna att tillgå. Nu vill jag få dem att spela ungefär som de gör i sina klubblag, där de är liksom, ja, med dagligdags. Och det älskade jag faktiskt, och det visar prov på att dels att han är lyhörd och dels att han är en jävligt bra tränare. Och jag älskade det snacket innan matchen faktiskt, och det lugnade ändå ner mig lite efter att den värsta ilskan hade lagt sig efter den här fembackslinjen.
Ja, men så här, när du kastar in en Herman Johansson i hans andra A-landskamp, och då var den första bara ett inhopp ska sägas, då vill du ju ha honom som en höger wingback. Då vill du ha honom i en roll han är van vid, och det fick han ju här också.
I ett annat system hade han inte startat.
Nej, och sen var det ju ändå, man undrar, aha, nu ska de gå över till en sån system, men när man tittar på spelarna som är där så är det många som är ganska vana vid det. Och framförallt så är ju skillnaden, du har Viktor Gyökeres, du har Antonio Elanga, du har Benjamin Nygren, så vi får inte glömma den assisten han ändå gör till Gyökeres, som är briljant. Det är inspelet också, liksom, det är löpningen som han tar emot bollen från Elanga sen och till bortre. Så jag ser absolut ingen som helst anledning att ändra på ett sånt koncept till nästa match. Att börja tänka att du ska att övertänka det. Det här är uppenbarligen någonting som funkar. Absolut, Ukraina har det mesta av bollen, men de skapar i princip ingenting. Och där de skapar, det räddar Kristoffer Nordfeldt som är precis så lugn och trygg som vi väntade oss att han skulle vara. För att han har varit med länge, han vet vad han håller på med. Och han är ju också van vid att ha ett lag som kanske prioriterar defensiven. Om det sitter i väggarna på Karlberg, så kan jag säga att det gör det väl på Svenska fotbollsförbundets kontor också egentligen. Och vi borde kanske inse det efter alla de här offensiva experimenten som svenska landslaget har gått igenom, att när man har släppt bra offensiva spelare, kanske bygga en stabil grund och bara låta dem göra jobbet. Och det var ju det som funkade här.
Fler spelare som fick lite nyckelpositioner i den här matchen. Jag tycker en sån som Yasin Ayari till exempel. Det finns ju ytor fortfarande på det svenska mittfältet, någonting vi kritiserade laget för under Jon Dahl Tomasson i höstas. Man såg tendenserna till det, framförallt under den första halvleken när Ukraina kommer fram i rätt så farliga ytor, även om de inte lyckats förvalta det vid något tillfälle egentligen. Men Yasin Ayari är där och han bidrar med ganska mycket både defensivt och offensivt på det där mittfältet, och han kommer ju också vara nyckel framåt, Pontus.
Ja, nej, Ayari är en av mina absoluta favoritspelare. Han har ju varit borta där ett tag, så det är väl första matchen han egentligen startar på lite drygt en månad. Så bara det är ju imponerande att han kommer in och bara kör. Sen lite som du är inne på, det fanns saker i både han och Karlsson spel som jag inte alls tyckte om. Och det blir ju så när man spelar med två man på mittfältet, att ibland blir det undertaligt och ibland spelade de sig lös, Ukraina, in bakom det inne i mittfältet, och då fanns det ju hav av ytor. Sen är ju Ukraina ett rätt så dåligt lag och lyckades inte alls utnyttja de lägena, för att där liksom någonstans går ju alla alarm av i ett fotbollslag när de kommer in i de ytorna, och det var lite för mycket av den varan i första halvlek. Det kanske klarar sig mot ett lag som Polen också, men jag säger ju gärna att vi går till VM, va? Och då behöver vi stänga igen det där mittfältet, för att så mycket kan man inte tappa in där bakom, för då kommer man att bli straffad. Det goes without saying. Jag tycker det blev bättre i andra halvlek, precis som du är inne på. Men jag får inte glömma bort Karlström heller. Jag tycker att han är
Ajar är ju flaxig liksom och ska ju få vara det och tycker väl egentligen att han passar bäst in på ett tremanna mittfält när han får dra iväg lite och
är lite mer offensiv.
Ja, men lite mer med att flyga iväg lite överallt. Men jag tycker Karlsson är jävla duktig där och håller ihop det och försöker hålla ihop det och är oftast lämnad ensam men löser de flesta situationerna, så att ett extra plus till honom också får jag ändå säga, men båda två de gör en bra match, det är inte det, men det finns ju detaljer i det där som behövs och liksom men upp lite för att vi kommer möta bättre motstånd här framöver.
Det är ju ingen i den defensiva linjen som går härifrån utan ett fullgott betyg tycker jag, alltså det är många som lyfter sig och vi ska komma ihåg hur svajigt det faktiskt har sett ut under.
Alltså, det är, får man säga.
När vi har suttit nej, men vi har suttit
i den här, ut hakan,
nej, men vi har suttit i den här podden och liksom letat positiva tecken med liksom den här rubriken att jo, men det är ju ändå bättre än vad det var. Det här är ganska många steg bättre än vad det har varit. Det är liksom helt annan tidszon än det som har varit. En helt annan epok. Så ur det här perspektivet så ser jag absolut inga som helst anledningar att på några dagar börja ändra i det här konceptet. Jag håller helt med om att det var ganska många gånger som Ukraina ändå hittade bak i de här farliga ytorna mellan mittfält och försvar. Men när du också har en fembackslinje som jag tyckte var väldigt bra på att läsa det här. När ska vi gå upp och stöta? När ska vi falla? När ska vi... De står ju rätt mer eller mindre hela den här matchen. Det var väl någon sekvens där i offensiven när Lagerbjälke körde full fart fram och vann bollen på ett jättebra sätt. Det var mycket självförtroende och pondus i det de gjorde i försvaret.
Ja, det vill ju till där att de är synkade så att man kan fylla på den ytan som uppstår då bakom mittfältarna. Att man kan vara ett understöd defensivt där och inte alla faller samtidigt. Och det där kommer väl antagligen bara bli bättre av att man har en match tillsammans i benen nu.
Och det är ju lite synd kan jag tycka när vi har, alltså det är ju det som är det positiva, en av grejerna som är positivt med fembackslinjen är ju att en av mittbackarna kan stöta lite mer än vad man gör en fyrbackslinje. Han kan ta huvudet under armen och bara springa rakt fram mer eller mindre, och där är ju Hien grym. Så det kommer vi ju sakna här nu om han blir borta ett tag.
Nu har vi i och för sig nämnt de flesta i den här elvan, men det tåls ändå att säga så att det är väl fullgott betyg till Victor Nilsson Lindelöf att vi inte ens har nämnt honom än. Alltså på riktigt, ja, för att han har ju skött sig då på ett galant sätt, för det ska inte synas i en backlinje för mycket. Sen vill jag återigen lyfta Kribba Nordfeldt, för det gör en skillnad att ha en målvakt som liksom utstrålar ett lugn. Han känns inte stressad i något moment. Han har lite så här små röriga situationer, men han löser det.
Kribba har ju aldrig stressat hela sitt liv heller.
Nej, men det är ju precis där du vill ha.
Han har ju ett ansiktsuttryck liksom. Han är aldrig glad, aldrig ledsen. Han bara ser ut som han alltid gör. Det tycker man ju om då.
Ja, men det är ju exakt där du vill ha i en sån målvaktkris som Sverige ändå hamnat i. Jag tyckte det var glasklart att han skulle starta. Jag tyckte han också tog chansen, om man får säga så då.
Här gjorde han. Men ska vi titta lite mer framåt mot Polen då. Det är ett helt annat lag vi möter. Vi sa att den stora skillnaden mellan de här två lagen var att i vårt lag finns en Viktor Gyökeres, en superstjärna. Det är mer jämförbart med Polen, för att där finns en, visst, till åren kommen möjligen, Robert Lewandowski, men superstjärna inte desto mindre. En spelare som fortsätter att spotta in mål för Barcelona. Han gjorde det avgörande målet för... Nej, inte det avgörande. Han gjorde det första målet.
Ja, det var ju en annan stjärna, Zielinski som...
En annan stjärna, Zielinski, som drog in bollen från 25 meter för 2-1 målet.
Det kan väl noteras.
Det blir en annan utmaning.
Kan ju noteras det svenska liksom, taktiken och gameplanen till tisdag. Att inte låta Piotr Zielinski stå och sikta in sig från 25 meter och sen placera bollen i bortre. Så det kan vara bra med sig. Men
lite mer press på bollhållaren än vad Albanien lyckades.
Sen är väl fördelen i det här, Robert Lewandowski är en spelare som gör det maximala av chanser han får. Absolut att han också, om man tittar på hur han har agerat i Barcelona, är ganska mycket mer involverad i liksom längsspelet och sjunker ner en bit i banan ganska ofta och bidrar på ett sätt han kanske inte riktigt gjorde i Bayern München. Där kommer han behöver ta ett större ansvar i ett liksom polskt landslag än vad han har behövt göra i sina klubblag. Men sen har ju grundproblem med Lewandowski i Polen har ju varit att det har varit en konstant ansträngd relation under väldigt många år. Han har inte riktigt skjutit Polen till de här stora framgångarna som man har hoppats på, sett till vilken extrem kvalitet han håller. Lite samma argument som man kanske har haft lite med våra stora offensiva stjärnor, framförallt under det VM-kval vi har haft. Här gör ju Viktor Gyökeres just det. Han kliver fram på det här sättet som svenska folket har väntat på att han ska göra. Det här var ju på något sätt en kväll där han växer ut till den stora, självklara landslagsstjärnan på samma sätt som han varit den stora, självklara stjärnan på klubblagsnivå. Och ja, vi får väl se. Robert Lewandowski har haft några år på sig att göra det. Såklart han har haft lyckade ögonblick i landslaget också genom åren. Men det är lite annat. Du kan inte bara backa hem och låta Lewandowski sköta det på ett sätt som Sverige ändå kan göra med en Viktor Gyökeres som kan skapa chanser på egen hand. Lewandowski handlar bara om att se till att han inte får chanser. För om man får chanser, ja, då är det stor sannolikhet att det blir mål. Mm.
Ja, och som sagt, det finns, Polen är på inget sätt ett omöjligt lag, Pontus, att ta sig an för det här svenska landslaget i hemmaplan dessutom på Strawberry. Det kommer vara fullt tryck. Nu har man det är liksom, det är en match mot Polen kvar och sen är man i VM. Det är nästan som man hade tagit det på förhand.
Ja. Det hade man verkligen. Slog jag anrika Malta på bortaplan med 2-3 för ett tag sedan. Så nej, jag är inte rädd för Polen heller. Jag bara hoppas vi manglar över dem och jag har förväntningarna på att vi faktiskt kommer nå VM här.
Ja, vi nämnde honom tidigare. De har ju fortfarande John Bednarek i backlinjen där. Han stod...
kan du gissa hur gammal John Bednarek är, Pontus?
Ja, det kan man ju göra. Ska vi se här lite snabbt.
Nej,
så gammal är han inte. Vad fan vill du? Han är fan 10 år yngre, men han är ju 30.
Nej, men visst är det sjukt. Man tror ju att han ska vara 35-36.
Han är till och med 29, han har inte fyllt den.
Visst är det sjukt. Han är 3 år äldre än Jakob Kivior. Det går inte ihop i huvudet.
Nej, det gör det.
Vilken
faktiskt.
Supertalang Jan Bennerik var en gång i tiden i Southampton. Det är det man tänker.
Han kände slut som 23-åring.
Det är med Michael Owen ju.
Otroligt. Nej, han står ju för en riktigt grov miss i den matchen också som leder fram till det albanska målet. Så att nej, det här är ett Polen med vissa brister också. Vi ska inte bara hacka på John Bednarek.
Nej,
alltså. Herregud. Det är bara för att det är ett namn som man känner igen.
Utstrålade världens liksom största trygghet under sin Premier League-session, ska vi komma ihåg också. Ja,
eller under matchen mot Albanien.
Nej, det är också.
Idag då. Men som sagt, ett lag med en annan höjd. Vad förväntar du dig utav liksom inramning, stämning, landslaget? Kan vi liksom komma upp till den där riktiga liksom kvalhetsen på tisdag och få se ett svenskt landslag som bara går ut och kör över?
Ja, men det tror jag faktiskt. Alltså, jag tror att alla har köpt in på det här landslaget nu och det här nya med Potter. Alltså, alla var ju så fruktansvärt trötta på dansken. Även spelarna. Syntes rätt tydligt på både resultat och på hur de såg ut på planen. Så att, nej, men jag tror att svenska folket kommer sluta upp ordentligt. Det kommer bli galet tryck inne på jordgubben. Och jag kan inte se att vi missar det när vi möter Polen. Jag är inte alls rädd. Jag är extremt ödmjuk inför den här uppgiften. Jag tyckte att vi såg bra ut idag. Jag bara hoppas att de fortsätter på det och springer över det här. Inte ålderstigna Polen kanske, men framförallt då där deras världsstjärna i alla fall är till åren kommande. Sen får man ju ändå såklart hålla honom under uppsikt hela tiden. Man vill ju inte att det ska vara så sista 30 i den här minuten att de börjar lyfta in massa bollar på honom. För det är något helt annat att stångas med Lewandowski än den här jävla Vanat som Ukraina hade på topp.
Så, ja, men även när de plockade in stora tunga Jaremchuk på topp där också, så hanterade ju liksom svenska backlinjen på väldigt bra sätt. Och så här, Robert Lewandowskis styrkor ligger ju inte i att liksom vinna luftdueller.
Nej, men däremot, han är tillräckligt smart för att lura bort en starfält.
Då har du inte sett hans mål från ikväll. För att han gjorde ett Cristiano Ronaldo-hopp i straffområdet sant? Och vinner just en nickduell.
Otroligt bra timing på den analysen i sånt fall.
Och sätter bollen. Ja. Jag har aldrig sett att de hoppar så högt som han gjorde ikväll, kan jag säga.
Nej, men han får man ju hålla under uppsikt. Ja. Klart, men nej, jag tycker inte. Tycker vi har en jävla tendens att alltid bygga upp motståndarlaget och samma inför den här Ukraina-matchen, du vet, de spelar för något annat, ja absolut, vet du, vi höll på att bygga upp det så där. Det är fortfarande fotboll som ska spelas, så ofta så vinner det bästa laget, och det tycker jag var väldigt tydligt att dra att Sverige var. Mm.
Så var det. Vi har, vad blir det? 4-5 dagar på oss att ladda om. Landslaget ska flyga hem till Sverige, ladda batterierna, göra lite rehab, se ifall Gudmundsson kan få lite kylspray på knät, för han kommer behövas. Han var väl efter Viktor Gyökeres kanske Sveriges bästa spelare under den här matchen idag.
Ja, han steppade upp på allvar så att man inte saknade Daniel Svensson.
Nej, det var inte uppenbart att Daniel Svensson skulle in istället, det var det verkligen.
Jag tänker ju mest på hur bra han är i Dortmund. Det blir ju det här. Men absolut, det är ju en skillnad och det finns ingen anledning att ändra ett vinnande koncept, tycker jag. Nej. Ge Karl Starfelt specialuppdraget att hantera Lewandowski. Han kan och sina trick från åren i Galicien här, så att det ska han nog kunna lösa, tror jag.
Ska han nog. Härifrån Sportbladets VM-kvalpodd säger vi tack för ikväll. Vi återkommer när det börjar närma sig upplösningen på hela det här VM-kvalet som vi har hållit på och kämpat med och stött oss och blött oss med sedan i augusti. Nu är det bara en match kvar. Kanske ska vi ta oss hela vägen till USA och VM. Ja, det vet vi på tisdag. Följ Sportbladets VM-kvalpodd hela vägen. Hej på er!
Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.